Passar väl denna första juni med att avsluta vaken med en sådan blomstrande låt. Jag vill tacka dig för att du önskat så himla fina låtar den här morgonen. Och ja, fortsätter jag i P4 Retro om du vill höra låtar som Micke Cederberg valt för oss. De bästa från 60- och 70-talet. Annars i P3 nu så blir det P3 dokumentär. Om man är trött på all den här musiken som vi spelat och vill ha något mer matigt journalistiskt, så kan man byta till P3. Men jag vill ju såklart att du stannar kvar hos mig och P4 Retro. Men först ska vi få Ekot med Carina Segura Moberg.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket vill att den invasiva lövplattmasken ska tas upp på EU:s lista över invasiva arter. Idag är Sverige ensamt om att ta till nödåtgärder för att stoppa maskens utbredning. Och det skulle göra stor skillnad om resten av EU också engagerade sig i det här, det säger Henrik Lange på Naturvårdsverket.
Om lövplattmasken kommer med så har vi mycket, mycket bättre möjligheter att få de andra länderna att göra åtgärder i sina länder och stoppa den redan innan den hamnar på lastbilen eller i krukan.
Idag finns det 88 arter på listan över särskilt skadliga invasiva arter i EU. Den uppdateras bara vartannat år och det görs noggranna analyser innan en art kan tas upp. Det handlar ju om att alla länder ska engagera sig i att utrota växten eller djuret. Men i midsommar träffas representanter från alla EUs länder för att rösta om drygt 20 nya arter. Och lövplattmasken finns med bland förslagen. För de som jobbar med att hejda utbredningen är omröstningen viktig.
Ja, man kanske inte ska säga natt och dag, men det är bra nära. För att nu är det vi ensamma i stormen lite grann.
Det var i höstas som man för första gången upptäckte en lövplattmask i Sverige. Och nu finns det en lång rad fynd från södraste Sverige upp till Umeå i norr.
Reporter Si Holmgren. I Akalla i nordvästra Stockholm har något exploderat i en port till ett flerfamiljshus under natten. Det är oklart vad som exploderat och ingen person har kommit till skada. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona igår. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att det varnades så kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord på fartyget. I Paris greps nästan 300 personer av polis igår kväll och i natt efter att firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germain segrade i Champions League och att det firandet spårade ur på vissa håll. De flesta av de gripna misstänks för att ha haft fyrverkerier och orsakat oroligheter. Så vädret. Dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekots nyheter med Carina Segura Moberg.
SOS 2, vad inträffat?
Hej, det är Satte. Det är en polis som skjuter.
Är det en polis som har blivit skjuten?
Yes, det ligger en polis som blivit mitt på vägen.
En sommarkväll i juni 2021 ekar skotten över Biskopsgården i Göteborg.
Men jag behöver inte använda mitt radiosystem för att höra det som skriks på Vårväderstorget.
En kollega skadar! Kollega skjuter!
En moped har vält. En polisman ligger på asfalten.
Det är kollegan Danman som ligger på gatan.
Sen rings det en ytterligare gång och då så berättar de att Andreas är död. Och jag kan höra mitt eget skrik.
Ja, det var en känsla av bottenlöshet. Vi delar er sorg och ilska.
Snart avslöjas det att flera personer försökt få bort gärningsmannen från biskopsgården.
Och jag blev alldeles kall och jag tänkte, ja men det är inte möjligt, det kan inte vara han.
Och min kollega hör ju på min röst att det är någonting särskilt jag har hittat.
Vi måste gripa den här gärningsmannen till varje pris.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på polisen Andreas Danman med mig, Emily Lindholm.
Questions of science.
Det springer runt en femåring i för stora poliskläder på en gård på den skånska landsbygden.
Grannen här intill var polis. Utav henne så fick barnen hennes gamla polisuniform faktiskt. Så att jo då, här var mycket polis och tjuv här hemma på gården.
De bor i Allerum utanför Helsingborg. Mamma Birgitta, pappa Per, Andreas och hans syskon. Den ljusgröna trävillan har en lummig trädgård på baksidan och ligger in till en hästhage.
Nu så ska jag börja med familj.
Han hade många kompisar runt sig. Han var omåtligt populär faktiskt. Lite ledartyp, men i den goda andan som småskolelärarna sa.
Andreas är mellanbarnet. Storebror Johan är 9 år äldre och lilla syster Caroline 4 år yngre.
Caroline, hon är ju lite bensig och jag
som syster är kanske lite mer, hade kanske lite mer brusigt temperament.
Så snurrig och rolig ibland.
Men det hade inte han överhuvudtaget. Alltid väldigt lugn och alltid väldigt godtrogen. Tänkte alltid det bästa om alla människor. Kunde nästan bli lite så irriterad på han emellanåt att alla människor är inte snälla. Eller där finns ju dumma människor. Nej, alla värna en chans.
Trädgården blir ofta spelplats för den tävlingsinriktade familjen. Och pappa Per tränar Andreas fotbollslag. Mellan husen i Allerum är det mycket spring. Ofta samlas grannbarnen på grusplanen en bit bort.
Men det som klickade med Andreas var ju att han såg alla människor. Han dömde ingen.
Alexander Meyer är en av kompisarna som springer runt mellan husen.
Den här Mina första vännerboken, så var han ju den första vännen som fanns där. Liksom. Och det har ju verkligen varit så genom hela livet. Att vi har hängt ihop. Liksom.
De går i skolan ihop, spelar fotboll och hänger hemma hos varandra på helgerna. Och på gymnasiet så väljer de samma linje. Samhäll med kommunikationsinriktning.
Alltid påläst, men han kunde ändå vara den som skojade lite i klassrummet och ändå den som hängde med killarna, om man säger, som var lite busiga.
Alexander och Andreas, eller Andy som hans vänner kallar honom, pendlar med bussen 1 mil mellan hembyn Allerum och gymnasiet i Helsingborg. Men så fort Andreas fyller 18 år så tar han körkort. Bussen byts snabbt ut mot hans mammas senapsgula Volvo 240.
Och då, alltså han spelade så hög musik alltid när vi åkte i den bilen, så man kunde inte prata. Och det var väldigt typiskt honom. Han hade lite annorlunda musik sett till oss andra. Vi var ett gäng som lyssnade lite på skatepunk och lite Millencolin Hives och mycket hårdrock. Och han kunde välja någonting helt annat som inte så många hade lyssnat på. Ibland var det väldigt konstigt. Ibland var det lite udda. Så vi helt plötsligt lyssnade han på någon The Rasmus, kommer jag ihåg, från det här finska hårdrocksbandet som var lite, enligt många på den tiden, var det lite töntigt. Vi var inte långt ifrån varandra på musik, men det var ändå en bra bit ifrån varandra.
När det är dags för studenten så vet Andreas redan vad han vill bli. Han ska bli polis, precis som sin storebror Johan.
Ja, det är klart han ville vara som sin bror till mångt och mycket. Det förstår man. Johan är en fantastisk person, så det är inget. Det är ganska självklart att han ville vara som honom. Det har varit ganska klart utstakat att han ville bli det. Hur han blev det fick ta den tid det tog.
Men Andreas får avslag på sin ansökan till polishögskolan flera gånger. Antingen är han för ung eller så prioriteras andra urvalsgrupper. Efter lumpen tar Andreas anställning inom Försvarsmakten, men han ger inte upp sin dröm om polisyrket.
Jag tror att han ville visa liksom att jag ska, jag är en tomme, visa att jag duger och mer därtill. Och det gjorde han ju verkligen.
Andreas stiger i graderna. Han blir gruppbefäl och 2017 åker han på utlandstjänst i Mali. En insats som beskrivs som det farligaste pågående FN-uppdraget i världen.
Nearly 250 UN troops have lost their lives since the mission began 8 years ago. Mali is suffering from a rise in violent Islamist extremism coupled with severe poverty.
Just a few days ago, a suicide bomber blew himself up. More than 80 troops were killed.
Men det är inte farorna som man pratar om när han ringer hem.
Nej, men jag vet att han blev väldigt illa påverkad av just att barnen hade det så svårt och var så utsatta. Det vet jag att han tog väldigt illa vid sig. Han sa någon gång att jag får möjligheten ska jag adoptera någon som kommer liksom därifrån. För det är så viktigt var det för han.
Regeringen vill trappa upp kampen mot den organiserade brottsligheten efter flera skjutningar mellan kriminella gäng.
Under tiden som Andreas gör sin utlandstjänst blir gängkriminaliteten allt grövre i Sverige.
Det som förr var förhållandevis ovanligt och som främst rörde uppgörelser mellan olika MC-gäng har de senaste 20 åren flyttat ner i åldrarna och ut i våra miljonprogramsområden.
Skjutningarna eskalerar till nya nivåer. Och frågan står högt upp på den politiska dagordningen.
Vi kommer att behöva öka ytterligare resurser till polisen och regeringen ser nu över möjligheten att göra det redan i samband med vårändringsbudgeten.
Men gängvåldet avskräcker inte Andreas. Det är miljöer som han vill arbeta i. Han skickar in sin sjätte ansökan till polishögskolan innan han sett sig på planet hem från Mali.
Vi blev hur glada som helst när väl kom in och vi visste ju att det skulle hända. Det var bara en tidsfråga. Det var ju hans stora dröm.
Cause it was always you. 2018 så går flyttlasset till Polishögskolan i Växjö. Andreas är 30 år och rapporterar hem till pappa Per om övningar med pepparspray och livet på drömutbildningen.
Och de har gjort det och de har gjort det. Och det, vi höll ju kontakt hela tiden. Och sen träffade han ju tjejen där uppe och sen flyttade de ihop.
Efter examen gör Andreas aspirantutbildningen i Mölndal utanför Göteborg. Men jobbet blir inte riktigt vad han hade hoppats på. Coronapandemin bryter ut och han får jobba mycket hemifrån.
Och det tyckte han var ganska jobbigt. Han ville liksom komma ut. Det var ju det han hade kämpat för.
Han söker ny placering. Drömmer om ingripande verksamhet men får en tjänst som områdespolis på Hisingen i Göteborg. I området Biskopsgården har ett av Sveriges blodigaste gängkrig pågått i 10 år.
Minst 2 personer har blivit ihjälskjutna när en person eller flera öppnade eld med automatvapen på vår krog och bar på Vårväderstorget.
3 män och en 4-årig flicka dödades och ärendet utreds nu som mord.
I Göteborg dödades en 8-årig pojke i en explosion i natt när en handgranat kastades in i en lägenhet i Biskopsgården.
Mellan 2011 och 2020 så sker det 125 skjutningar på Hisingen. 15 personer skjuts ihjäl.
Och det är en helt galen siffra i alla olika delar.
Vid den här tiden är Jörgen Thorén lokalpolisområdeschef på Hisingen.
Vi pratade om grönt, gult och rött. Där färgbeskrivningen beskrev då vilket konfliktläge det egentligen rådde i området.
Du skulle också vara som du kom ifrån vapen och draget.
Vi befann oss väldigt ofta i ett rött läge och det var ju på grund av alla dessa skjutningar vi hade.
2021 är Biskopsgården klassat som ett särskilt utsatt område. Här bor runt 30 000 personer och området består av höga lägenhetshus och innergårdar i klassisk miljonprogramstil. Gatorna är döpta efter olika väderslag. Det finns flera torg och en gångbro vid ett av torgen separerar de kriminella nätverken i norr och syd.
Jag lovar dig det är tragiskt och trist om du köftar emot och du klipps.
Gängkonflikten sägs ha startat med ett svartsjukedrama.
Det var ju en individ som satt i fängelse helt enkelt och då började den här tjejen träffa en annan kille som var ute på utsidan då.
Kort därefter blir den nya pojkvännen mördad.
Det tror vi är starten på den här konflikten och den här uppdelningen, den geografiska uppdelningen mellan norra och södra Biskopsgården.
Sen dess har våldsdåden löst av varandra. Det har skapats nya konstellationer med flera uppmärksammade våldsbrott. Polisen lyckas plocka bort flera tongivande kriminella. Men nyrekrytering är ett problem. Och unga förmågor dyker ständigt upp och uppmärksammas av skola och myndigheter. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kiss for hours straight, well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out.
for since I was 17. I gave you everything, now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at the painted faces, they talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright, I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hairs, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?
Vi förstod ju att det här är ett barn som befinner sig i stor risk.
2019 är Abdi, som vi väljer att kalla honom, 15 år gammal. Det är runt den tiden som socionomen Susanna Norlin hör talas om honom första gången. Hon berättar i P1-programmet Kaliber om när skolan först kontaktar henne.
Vi har en ny elev och den nya elevens mamma kommer till oss, har varit hos oss flera gånger nu och signalerat att hon är väldigt, väldigt orolig över sin son.
Hon arbetar som koordinator på socialförvaltningen. Som en slags kontaktperson mellan socialtjänst, polis, skola och fritid. För ungdomar som befinner sig i riskzonen.
Att han är ute mycket på kvällarna. Hon tror att han kommer att bli använd för olika uppdrag. Vad kan vi göra? Så fick jag höra talas om honom först.
Susanna träffar Abdis mamma flera gånger. Mamman har flytt med sina barn från inbördeskriget i Somalia efter att hennes man dödats. Abdi är 5 år när han ser sin pappa ihjälskjuten utanför huset. Det är i högstadiet som Abdis problem uppmärksammas. Han beter sig våldsamt och hotar en annan elev med kniv. Och han börjar vistas i miljöer där det förekommer både kriminalitet och missbruk. Hans mamma klarar inte av att få honom i rätt riktning.
Få kollegor till och med till mig träffade honom regelbundet och försökte på olika sätt, som man gör när man är ungdomsbehandlare, lära känna och skapa en relation genom att väldigt ofta gå till McDonald's och äta en fiskburgare. Det var det de gjorde. Och försöka prata och försöka hitta en ingång till vad vill du, vad kan vi hjälpa dig med?
Men trots att både skolan och polisen uppmärksammar Abdis problem så lyckas man inte bryta hans mönster. 2019 sitter han på en spårvagn med en kniv innanför jackan. Vid hållplats Mildvädersgatan så kliver 2 killar från Södra Biskopsgården på och sätter sig bredvid honom.
Två unga män knivskas vid lunchtid på onsdagen ombord på en spårvagn i Göteborg. De ska därefter ha hoppat av vagnen och gärningsmannen tog en annan spårvagn in mot centrum. De två brottsoffren kunde namnge gärningsmannen som greps vid 13-tiden på Hisingen.
Abdi hugger en av killarna i halsen. Killen överlever attacken. Abdi hävdar att han agerat i självförsvar, men han tvångsomhändertas och döms till 1 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Han flyttas till ett familjehem i en annan stad och enligt socialtjänsten är planen att Abdi inte ska bo i Biskopsgården de närmsta 2 åren. Men i maj 2021, när han inte längre är tvångsvårdad, lämnar han sitt familjeboende och söker sig tillbaka till Biskopsgården, som polisen bedömer befinner sig i ett rött läge och att risken för dödligt våld är påtaglig.
Vi förstärkte ju vår närvaro och ett av de här absoluta mest framgångsrika delarna i vårt arbete på Hisingen var ju att ha en väldigt synlig och närvarande polis.
Att vara en närvarande polis blir just Andreas uppgift på det nya jobbet som områdespolis. I april 2021 börjar han arbeta i Biskopsgården.
Varför just det här området som är så stökigt liksom? Kunde du inte valt något lite lugnare att börja med? Nej, men det, jag vill hjälpa människorna här på plats. Han vill göra nytta där det behövdes som mest.
Det är framförallt runt torgen som Andreas och hans kollegor har i uppdrag att vara synliga. Och medan Andreas lär känna de nya gatorna, torgen och spelarna i konfliktmiljön så börjar ryktet gå om att Abdi är tillbaka i Biskopsgården.
Och sen så ringde en skolkurator till mig och sa: Susanna, och detta var i slutet på maj, är han tillbaka i Göteborg? Du har ju sagt att de har lovat att han inte ska komma tillbaka. Men nu hör jag eleverna säga att han är här igen.
Koordinatorn Susanna Norlin kontaktar en socialsekreterare.
Ja, han är tillbaka. Han har rymt från sitt familjehem. Han tänker inte åka tillbaka. Och jag sa, vilka är dina planer nu? Hur tänker du planera? Vi har ju signalerat hur oroliga vi är. Ja, säger socialsekreteraren. Den unge mannen säger att han har för avsikt att avsluta sina studier.
Susanna pratar också med Abdis mamma som larmar och är orolig.
Hon bad mig, snälla Susanna, kan du säga till socialsekreteraren att vi kan inte ha honom hemma? Jag är rädd att han kommer att göra sig själv illa eller göra någon annan illa.
Asking if I'm alright. Yeah, I pick apart the things you say, like it's gonna hurt a little less, babe. I know what you're about. You come and take what you want, and then you just stand there looking like some kind of stranger. And he got his wild hair and his t-shirt and his freckles on. How it turns me on. And I got my long hair and a white skirt and a silver heart. So I keep
Det var en solig, fin dag. Det var mors dag. Vi hade bestämt alla syskon att vi skulle träffas hemma hos mamma och pappa. Och fika lite och fira mamma, helt enkelt.
Det är söndag den 30 maj 2021. Och hela familjen har samlats hemma i Allerum. Mamma Birgitta har dukat bordet i villans stora uterum. Och genom de stora fönstren så ser man hur trädgården och hästhagen bakom badar i sol. Caroline är förväntansfull men lite nervös. Hon har något stort som hon har tänkt att berätta nu när alla är samlade.
Och jag vet att jag fick lite dåligt samvete. Tänkte att vi hade precis köpt hus och vi skulle planera att gifta oss. Så tänkte jag att nu handlar allting om mig.
Men innan Caroline hinner säga något börjar Andreas prata.
Vi har någonting att berätta för er, sa han.
Det var ju roligt att han var kommit så långt i sitt liv att han skulle bli pappa. Det var underbart roligt. Ja.
Men ingen vet att Caroline hade tänkt berätta samma sak.
På morgonen där så hade precis jag och min sambo fått reda på att vi själva skulle bli föräldrar. Så när han kom och berättade att han skulle bli pappa, kom jag ihåg att jag blev väldigt, väldigt glad och väldigt lättad. Jag tänkte att det var ju skönt att de också ska bli föräldrar. Och vi kommer ha en väldigt rolig resa framför oss och få göra det här lite tillsammans. Det skulle bli spännande.
När de har fikat klart frågar Andreas om de ska gå en promenad med hennes hund. Han börjar plocka blommor. Liljekonvaljer, mamma Birgittas favorit.
Var han lite i sin drömvärld. Plockade lite blommor och pratade lite om hur det skulle bli att bli pappa och gå en liten skogspromenad med hunden. Alltså, väldigt mysig liksom. Andreas liv var väl det bästa det kunde vara just där och då. Han hade ju framtiden framför sig. Med massa spännande grejer och som husbygge och barn och familj. Och alltså jag tror att han var på den platsen i livet som han ville befinna sig på.
Caroline håller tyst om barnet i sin egna mage.
Tänkte att jag måste säga någonting, men sen bara nej. Det är mysigt att det är hans tid liksom. Så. Det var liksom menat att vi skulle berätta det när vi träffades nästa gång. I know the fire is slow, luck can leave it go. I've never been so hurtful before, leaving love in the haze. Falcons circling for days. Always firing up another scent, following the stream so carefully, trying to find another piece of the map. They were just fields out here. Never get it right, even easy getting closer. No, I could never dance like it. Keep getting wrong, keep getting wrong. Second that we fall, we must sail on.
never runs through. You gotta live with a bundle of triggers in you. I try to get us to Amsterday to cheer you up again. Never.
Då var vi återigen i ett rött läge.
Några veckor senare i polishuset på Hisingen sitter Andreas tillsammans med drygt 10 kollegor och väntar på att få veta kvällens arbetsuppgifter. Det är bra stämning, men lite allvarlig. Underrättelseinformation säger att det är hög risk för nya skjutningar i konfliktmiljön. Andreas har arbetat i 2 månader på det nya jobbet och han har bara 3 dagar kvar innan han ska gå på semester.
Vi kom överens om hur vi skulle jobba. Vi sa att vi ska jobba med hög synlighet i hela Biskopsgården, i den norra delen och den södra delen.
Framme vid tavlan står Anders Folén som är chef för insatsen. Han berättar i tingsrättsförhören om kvällens viktigaste mål.
Jag hade ett enda mål och det var att förhindra ett allvarligt våldsbrott, till exempel skjutning, i konfliktmiljön.
De ska vara synliga, men vid valda tillfällen.
Att om vi ska kunna fånga folk som har vapen på sig så ska inte gängen, de ska inte kunna se på långt håll att vi är polis, utan vi ska kunna komma ganska tätt inpå för att kunna eventuellt fånga dem. Vilket då kyler konflikten ifall vi fångar de värsta.
Uniformerna är mörkblå, mopederna och hjälmarna är omärkta. Och på kvällen kan det därför vara svårt att se om de är poliser. De diskuterar om de ska bära reflexväst eller inte, men bestämmer sig för att starta utan.
De som skulle åka moped sa att de ska ta på sig vid mörkets inbrott, för säkerhets skull.
Jag och Andreas åkte moped i aktuella passet. Vi anmälde oss frivilligt för att åka moped.
Erik Sjösten blir Andreas arbetspartner för kvällen. Han berättar i tingsrättsförhören.
För vi tycker att åka moped i Biskopsgården, det är ett effektivt sätt att arbeta. Vi kommer närmare de kriminella. Vi kan få till ett överraskningsmoment och vi vet att de har narkotika och vapen nära sig. Och inträffar en situation så har vi också förmåga att följa efter och jaga.
Innan mötet avslutas lättar Andreas upp stämningen i rummet genom att berätta för alla att han ska bli pappa. Han får kramar och klappar på axeln och sen går han och Erik mot mopederna.
Ja, Andreas kom iväg lite sent från utsättningen. Vi hade strul med mopederna.
De kör mot Biskopsgården och håller koll kring torgen där det nästan alltid är folk i rörelse.
Vi åker in och äter mat. Vi kommer ut någon gång efter 21. Vi tar oss upp mot Biskopsgården igen. Vi tar oss till ett område som heter Duslaget, där vi vet att det södra nätverket har hållit till sedan tidigare.
Det börjar skymma över de höga husen. På en parkbänk på en innergård sitter några killar med koppling till det södra nätverket och röker. En av dem har på sig en skyddsväst. En annan har ett R på halsen från en knivskada. En bit bort åker en mörklädd kille på en elsparkcykel. Han närmar sig innergården. Klockan är snart 10:30. Andreas och Erik tar en sista vända mot Vårvärderstorget. Vägen delar sig till höger och vänster runt torget. Och de bestämmer sig för att ta varsin väg.
Där Andreas valde att ta initiativ och säga att jag kör vänstra sidan idag. Och då var det bara för mig att haka på och köra högra sidan.
Andreas svänger in på en gata som leder mot bostadsområdet där killarna på innergården sitter. Samtidigt närmar sig den mörklädda killen på elsparkcykel. Han har luvan uppdragen och är maskerad över ansiktet med ett munskydd. Han stannar snabbt, drar fram ett vapen, osäkrar det och börjar gå rakt mot killarna.
SOS 112, vad har inträffat?
A young man with a gun.
Is it a man with a gun?
Yes.
Jag håller på att förbereda mig för att gå och lägga mig. Och eftersom att det är en sommarkväll så är det ju väldigt varmt i min lägenhet. Så att jag har ju båda balkongdörrarna öppna plus fönstret i köket.
Helena, som egentligen heter något annat, bor i en tvåa med en liten balkong i ett lägenhetshus i södra Biskopsgården. En bit från innergården. Hon hör en hög smäll.
Något som inte låter som det ska göra. Och tänker att det här är inga fyrverkerier, det här är någonting annat.
När jag kommer upp till bron där spårvagnen går, strax innan, kanske 20 meter innan dess, så hör jag någonting som skulle kunna vara en skottlossning.
Andreas kollega Erik stannar snabbt, greppar polisradion och ropar till kollegorna.
Direkt efter första ljudet, eller skottljudet, så hör jag 2-3 till. Så jag ställer mig på balkongen och tittar ut ner mot torget.
Jag meddelar att det är spring på Vårväderstorget och jag meddelar att jag hör skott.
Men kan inte uppfatta någonting, utan mer att jag ser folk som stannar upp. Och där och då bestämmer jag mig att jag måste ringa 112.
Helena är inte den enda som ringer till polisen.
Hej, det var kortlossning här i Biskopsgården.
Okay,
jag såg två killar som sprang jättesnabbt. Och sen ser jag en mörkhyad kille gå efter med ett vapen i handen. Och han är, alltså, jag vet inte vad det heter när man säkra eller vad fan det heter, osäkra.
En buss närmar sig Vårväderstorget. Samtidigt ser Erik att någon kommer springandes och han bestämmer sig för att följa efter.
Och det jag tänker är att ju längre tiden går, ju mer fördel har jag av att jag sitter på en moped och den här mannen har adrenalin som pumpar för fullt för att springa därifrån. Jag kommer ta han bara, vi låter tiden gå lite här.
Erik vet inte om den springande mannen är den som skjutit eller inte.
Och jag identifierar mig som polis och ber att han ska stanna, vilket han inte gör.
Till slut kommer han i fatt och kan sätta handfängsel på killen.
Och någonstans i anslutning till gripandet där så hör jag skrik från Vårväderstorget.
SOS 2, vad inträffat?
Hej, det är Sappe. Det är en polis som skjuter.
Är det en polis som har blivit skjuten?
Yes. Det ligger en polis som blivit blåsnitt på vägen.
Flera personer som precis kommit fram till torget med bussen ser en polis ligga livlös på asfalten.
Hallå, det var en polis som blev skjuten här igår vid torget. Han är medvetslös.
Okej, vilken kommun är vi nu i?
Göteborg, igår vid torget, Biskopsgården.
Biskopsgården, Göteborg. Då ska vi se till att ni får hjälp där.
Två kollegor som befinner sig nära är snabbt framme vid platsen och ser att det är Andreas som ligger där.
Men jag behöver inte använda mitt radiosystem för att höra det som skriks på Vårväderstorget.
Kollega skadar! Kollega skjuter!
Och jag hör en kollega säga att, eller ropa att kollega skadad, kollega skjuten.
Gruppchef Anders Folén sitter i en bil lite längre bort och hör anropet på polisradion.
Jag börjar åka fram då mot Vårväderstorget, Töstvärdsgatan, för att då får vi släppa säkerhetstänket och alla hjälpa till där det uppenbarligen skett någonting. Jag kör fram på platsen. Åker fram och så ser jag två kollegor som hjälper en kollega som ligger på marken. Och det är kollegan Danman som ligger på gatan.
Flera poliser rusar till platsen. Några av dem är nära vänner med Andreas. De försöker se var han är träffad. De skriker hans namn. Försöker klippa upp hans kläder, men saxen är för slö. En av dem sliter sönder tyget.
Jag går fram och tittar. Jag ser att han är Danman skjuten i halsen. Jag tänker att han nog är död. Men vi ska kämpa allt vi kan för att få tillbaka honom till livet.
Jag låg hemma och sov faktiskt i min soffa när telefonen ringde.
Karin Breding är sektionschef på grova brott på utredningsenheten. Det är en medarbetare som ringer.
Och han berättar för mig då att en kollega är skjuten och att det är allvarligt. Och jag hör ju på honom att han är stressad såklart. Han är på väg in till jobbet. Och han ber mig att komma också. Så att jag fick ju sätta mig upp där och vakna till. Och sen ringde jag upp honom igen faktiskt och bad honom berätta en gång till. Och då förstod jag hur allvarligt det var.
Hon skyndar sig ut och hoppar upp på cykeln. Hon trampar genom centrala Göteborg mot polisstationen där det redan är full aktivitet.
Vi upprättar en ledningsplats och vi sätter oss och börjar titta på materialet. Såklart så finns det ju en nerv här som är lite utöver det vanliga då. Där alla försöker få en bild över vad som har hänt, vilka inblandade, finns det några signalement, finns det några vittnesuppgifter.
Samtidigt har Andreas förts iväg med ambulans. Kvar på asfalten ligger mopeden och rester efter sjukvårdspersonalens insats. Kollegorna är chockade. De sätter upp avspärrningsband och motar bort folk som kommer för nära. Och så börjar de ta vittnesuppgifter. På sjukhuset dödförklaras Andreas. Och Karin Breding som fått i uppdrag att leda utredningen nås av beskedet.
Och alla stannade ju upp såklart och vi tog en minut och funderade på det vi hade hört. Ingen i utredningsgruppen kände Andreas personligen. Vilket på ett sätt var ganska bra, därför att vi behöver ju vara fokuserade på våran uppgift. Och uppgiften var ju att identifiera, lokalisera och gripa en gärningsman.
För gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Killen som Andreas kollega Erik jagat i kapp på moped är inte skytten. Han är en av killarna på parkbänken som flytt från skottlossningen. Karin och hennes utredningskollegor börjar dra i de trådar som finns.
Det var ganska mycket folk ute i rörelse, så det fanns ganska mycket vittnesuppgifter. Och många har ju också ringt 112 när de har både sett gärningsmannen innan det första skottet och mellan skotten och efter det andra och tredje skottet också.
Bilden av hur gärningsmannen färdades och såg ut börjar klarna tidigt i utredningen.
Det fanns ju uppgifter om att gärningsmannen hade kommit på en sparkcykel, en sån här elspark, och att han hade ett munskydd på sig. Och det var ju i coronatider, så det fanns ju ganska många sådana där munskydd i omlopp, kan man säga. Och det låg ju i papperskorgar och på marken och lite varstans. Så det blev ju en viktig sak att fånga in då, alla de här munskydden som möjligen kunde vara gärningsmannens.
Det var ju en kaosartad situation givetvis på alla sätt.
Lokalpolisområdeschefen Jörgen Thorén skyndar sig från sommarstugan till Göteborg när han får veta vad som har hänt. Under en 5 mil lång resa har han haft mycket tid att tänka på vad som väntar honom när han väl kommer fram till polishuset.
Ja, det var många tankar som for genom huvudet. En känsla av bottenlöshet. Vi har ett polishus där det går i olika korridorer, men där i en och samma korridor där det var, pågick febril operativ verksamhet. Folk som var mitt i ett arbete, för det handlar ju om också att göra jobbet. Och samtidigt så var ju ett antal individer också oerhört belastade utifrån händelsen då.
Många poliser anmäler sig frivilligt för att jobba med fallet. Och Jörgen Thorén måste till slut stoppa sina kollegor.
Nu måste vi slå stopp på alla som vill komma in här, för vi kan inte använda hela vår resurs den här natten, utan vi behöver vara uthålliga i det här. Vi måste kunna jobba även imorgon.
P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
P3, Sveriges Radio.
God morgon, här är Ekot. I Ryssland har ytterligare en bro kollapsat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till guvernören i Kursk-regionen där olyckan ska ha skett. Ett godståg ska ha passerat över bron när den rasade, och enligt initiala uppgifter är en av förarna skadad. Igår kväll omkom 7 personer och ett 70-tal skadades efter att ett tåg passerat under en bro som kollapsade i Bryansk-regionen nära gränsen till Ukraina. Det är fortfarande oklart vad som orsakat händelserna. Idag går Polen till val. En ny president ska väljas i det politiskt polariserade landet, och valet väntas bli oerhört jämnt. Sociologiprofessorn Ireneusz Cieminski tror att många kommer att gå och rösta.
I notice that the emotions are now very, very, very high. And emotions are mobilizing people.
Hankatten Leon går och dricker vatten ur en liten fontän i köket i Ireneusz Cieminskis lägenhet i utkanten av Warszawa. Sociologiprofessorn, som ofta anlitas som expertkommentator i polsk tv, vågar inte tippa hur det ska gå i valet ikväll. Det är extremt jämnt i opinionen, historiskt jämnt.
I don't remember something similar in any other elections in Poland.
Valet står mellan Warszawas EU-vänliga liberala borgmästare Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki, som stöttas av det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och Rättvisa. Med andra ord, samma sidor som kämpat om makten i Polen i decennier i en kamp som blivit allt mer polariserande. David Rasmusson, Warszawa.
En stor sökinsats pågår just nu i Luleås skärgård efter att en boxerbåt sjunkit. Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets sjöflygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49 från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord. 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade. Det saknas fortfarande en person. Från Sjöfartsverket och Sjöräddningens sida har vi fullt pådrag med en helikopter. Vi har även Kustbevakningens fartyg på plats samt Sjöräddningssällskapets fartyg och även 2 lotsbåtar från Sjöfartsverket.
Johan Wahlström vid Sjöfartsverket sa det. Så vädret, dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder med lokalt åska in västerifrån. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
Nu fortsätter P3 dokumentär om mordet på polisen Andreas Danman.
Det var vår son Johan som ringde och det var Per som svarade. Att det hade hänt någonting, berättar Johan. Han var alldeles uppriven. De säger att en polis har blivit skjuten och nu tror de att det är Andreas.
Jag tänker välja det kanske i benet eller i armen eller så. Så vi får köra upp direkt. Ja, vi kommer, säger han då.
Och kort därpå så kommer ju Johan och Marie, hans fru, kommer hit och då ringer fästmön först och pratar med Johan och säger att nu har de nog fått besked och det var Andreas som var skjuten. Och sen rings det en ytterligare gång och då så berättar de för Johan att Andreas är död. Och då trillar ju Johan ner på marken och jag kan höra mitt eget skrik. Jag kan höra det ibland på nätterna och vakna ut av mitt eget skrik, hur jag vrålar ut.
Jag och min sambo hade gått och lagt oss. Vi skulle upp och jobba dagen efter. Så vi la oss av när det knackade på dörren. Vi båda kände väl att nu är det någonting som har hänt. För det var en sån knackning.
Det är Caroline sambo Filip som öppnar dörren.
Men så vet jag att Filip ropar på mig att du måste komma ner, Caroline. Och så sa Marie att det är Andreas, han finns inte mer. Så vet jag att jag var väldigt påstridig och sa att han visste, det är inga konstigheter. Men så hon sa nej, Caroline, han finns inte mer, han är borta. Så tänkte jag bara nej, han finns ju visst, det var, vad pratar de?
Vi kör ju upp till Göteborg och det är inte många som säger så mycket i bilen precis.
Mamma och pappa gråter på varsin sida om mig och jag tänker hela tiden att varför är ni ledsna? Det är liksom ingen fara. Han har ju haft sin väst på sig så det kan ju inte tagit så illa. Det måste ju bara blivit något fel. Vi kommer ur bilen utanför Andreas och hans sambos lägenhet. Och hans sambos pappa kommer fram till mig och säger också att han är borta. Och det var precis som när man fick höra det från någon annan, att då blev det mer verkligt att han är borta på riktigt liksom. Jag vet bara att jag gick till några buskar och kräkte. Och
familjen går upp till Andreas lägenhet där hans sambo och flera poliser nu sitter. Familjen sitter i tystnad i flera timmar medan solen går upp över Göteborg.
En polisman blev igår skjuten till döds vid Biskopsgården på Hisingen. Skottlossningen inträffade klockan 10:30 på onsdagen. Polisen säger att omständigheterna är oklara.
Jag slog upp telefonen som man gör på morgonen och sen började scrolla, så läste jag det och polis skjuten och sen står det ju polis avliden. Och då tänkte jag, nej, det här kan inte vara, alltså, det kan inte vara han.
Alexander skickar direkt ett meddelande till sin bästa kompis Andreas.
Jag frågar om allt var okej.
Men Andreas svarar inte. Och snart får Alexander veta vad som har hänt.
Det blir som en löpeld, liksom, att man fick informera alla så att, för att det blev så stort medialt. Så därför vill jag snabbt nå ut till kompisar, liksom, som var här nära. Att, så att de fick informationen från oss så att det inte kommer via medierna. Ja, och då blev det liksom, man ringde under. Och det var tungt.